Normally, being a little extra might be a bit much, but not when it comes to healthcare. That's why UnitedHealthcare's Health Protector Guard fixed indemnity insurance plans, underwritten by Golden Rule Insurance Company, supplement your primary plan so you manage out-of-pocket costs. Learn more at uh1.com.
Mia, visste du att 4 av 10 svenskar har problem med magen varje månad och att var femte upplever att magbesvären styr och hindrar dem i vardagen? Och det är faktiskt bara hälften av de här som gör något åt det. Och faktiskt är det bara 20% som har en diagnos.
Jag tänker att det där beror på att det finns så mycket stigma och okunskap när det kommer till magproblem. Att många lider i det tysta och inte gör något åt saken.
Men det finns så mycket man kan göra för att stötta sin maghälsa, och ett sätt, det är att få i sig mer fibrer.
Absolut, för många svenskar får i sig för lite fibrer. Och förutom att se över sin kost så kan man också komplettera med ett fiberrikt tillskott. Och då vill jag lyfta vår sponsor Husk, som vi har ett betalt samarbete med och som gör tillskottet Husk Mage i balans, som då mycket riktigt har ett högt innehåll av just fibrer.
Husk Mage i balans är ett kosttillskott som är gjort på kostfibrer från psylliumfröskal. Och psylliumfröskal bidrar till en normal matsmältning och en normalt fungerande tarmfunktion både vid lös och hård mage.
Husk Mage i balans finns i 3 olika varianter. Husk Mage i balans klassik, mjölksyra bakterier och nyheten jordgubb, som förutom psylliumfröskal också innehåller krispiga jordgubbsflingor för en god smak.
Det är enkelt att göra Husk Mage i balans till en del av din vardag. Kosttillskottet kommer i pulverform och du kan enkelt strö det över kalla rätter som exempelvis yoghurt, eller blanda ner det i smoothies, juice eller varför inte bara i vatten.
Superdupergott och stötta din maghälsa helt enkelt.
Ja, och sen kom ihåg att kosttillskott inte bör ersätta en varierad kost. Det är viktigt med en balanserad och varierad kost och hälsosam livsstil.
Vi säger tack Husk!
Paulina Nowicka har skrivit boken Hälsovikt för barn. Hon är forskare och behandlare och har arbetat med övervikt och obesitas i över 20 år och träffat många barn och föräldrar. Hon har utvecklat och utvärderat olika behandlingsmetoder och skrivit en doktorsavhandling om behandling av obesitas hos barn och ungdomar. Paulina är legitimerad dietist och till vardags jobbar hon på Uppsala universitet som professor i kostvetenskap. Insikterna från möten med flera olika familjer har format hennes sätt att se på övervikt och obesitas hos barn. Hon säger att hon inte kommer med någon manual. Alla råd kommer inte att passa alla och varje familj har sina egna utmaningar och styrkor. Hennes förhoppning är däremot att du som läser boken eller lyssnar på henne kan hitta något som passar för din familj. Jag har glädjen att meddela att ni ska få lyssna på Paulina, för Lina har nämligen träffat henne. Välkomna till Food Pharmacy-podden.
Innan vi sätter igång den här intervjun så vill jag lyfta en väldigt viktig sak. Det här är ingen bantningsbok. Och i din bok, Paulina, så skriver du: om jag lyckas med någonting med denna bok vill jag att den förminskar din eventuella skuld och skam. Och därför har du valt att kalla fetma för obesitas, därför att det inte riskerar att leda till den stigma som fetma gör.
Ja, precis. För att bantning är, enligt mig, när man ensidigt och snabbt ändrar kosten på ett drastiskt sätt med förväntningar på snabba resultat. Och jag, här i boken, så förmedlar jag mina tankar kring en livsstil som är bra och som håller i längden. Någon slags livsfilosofi. Hur ska vi få våra barn att utvecklas och uppnå sitt fulla potential?
Mm. Och den här boken har du alltså skrivit till föräldrar eller andra som står nära då ett barn med övervikt. I boken så lyfter du att man kan göra ganska många små saker som faktiskt på sikt då kan innebära en stor skillnad för barnen. Men innan vi går till din konkreta verktygslåda, som du kallar det, så tänker jag att vi kanske kan få lyssna lite på hur det ser ut idag med barn när det kommer till övervikt, men även obesitas.
Man brukar uppskatta att ungefär vart femte barn, alltså ungefär 20%, utvecklar övervikt och då obesitas. Och fler barn som är äldre utvecklar det. Så bland fyraåringar så är det ungefär 10%. Och sen får man också ställa det i jämförelse med oss vuxna. Det är faktiskt drygt 50-52% av oss som antingen har övervikt eller då obesitas. Så det har ju ökat. Det är intressant att normalvikt, eller man säger så, undervikt har inte ökat. Det har hållit sig stabil på ungefär 2%. Men övervikt och högre grad av övervikt som obesitas är, det fortsätter att öka.
Och det som är sorgligt, som du skriver, det är ju att om ett barn har hög grad av obesitas tidigt i livet, så är det osannolikt att det bara växer bort av sig själv. Varför är det så, tror du?
Det är faktiskt en vanlig myt som ibland jag får höra från mor och farföräldrar som säger, nej, men när jag var liten så bara drogs jag på längden. Och så var det säkert. Men nu är det så att vår miljö har förändrats. Det är svårare om man har en genetisk känslighet för att gå upp i vikt. Så det är mycket svårare att ändra. Att det här inte påverkar utvecklingen, barnens utveckling. Så att barn som har lätt för att gå upp i vikt går upp i vikt mer i den miljö vi lever i, den moderna miljön. Så. Men bara för att komplicera det lite till, det har alltid faktiskt så här att om vi har ju väldigt fina studier från 80-talet där man har sett att barn som har en väldigt hög grad av övervikt kommer få behålla den resten av livet om man inte gör förändringar när barnet är mindre. Så.
Och den positiva delen i det hela är ju då att om man gör de här förändringarna när barnet är litet, så har man mycket större chans att som vuxen komma till bukt med det här problemet, eller hur?
Precis, det är kanske det viktigaste budskapet på ett sätt i boken, därför har jag valt att rikta boken till föräldrar som har barn från 2-årsåldern. Det kan kännas väldigt tidigt, 2 år. Men det är då man på något sätt ställer in sina, man börjar utveckla sina vanor och barn. Det händer väldigt mycket i barns liv då. Och då kan man passa på att börja liksom se över och göra små förändringar. Eller göra rätt saker från början, om man säger så.
Just det. Du var inne på det här med miljön idag. Om man tittar på arv och miljö lite kort bara, vad skulle du säga om det? Vad spelar, arvet är ju svårt att göra någonting åt, men vad spelar miljön för roll?
Alltså arvet är betydligt, det får vi verkligen tänka på. Det är någonting att vi föds med en viss känslighet för att gå upp i vikt eller inte gå upp i vikt. Det finns de som nästan ligger på gränsen till undervikt för att de är små. Och det är genetiskt. Det finns faktiskt en gen som är smalhetsgen. På samma sätt så finns det en ganska stor grupp gener som gör att man lätt går upp i vikt. Så att genetiken är betydande. Det är mer än 50% när man är liksom för barn. Sen blir det mindre. Och sen har vi då miljö. Och vad är det i miljön som så att säga gör det så svårt? Men det är att den mat som vi äter är energirik. Och den finns, vi har tillgång till energimat överallt hela tiden. Och även det vi socker har energi. Och sen det andra är att vår livsstil, om man tänker på hur barnen leker idag jämfört med när, ja, när jag var ung på 70-talet, så satt man inte framför en skärm så mycket som man gör nu. Så att visserligen läste man böcker, men inte i samma utsträckning. Så just skärmtid har förändrats. Och vår mat har förändrats. Och det är de här stora förändringarna grovt förenklat.
Jag läste att WHO klassar obesitas som en av de snabbast växande icke-smittsamma folksjukdomarna idag. Men många forskare menar ju att obesitas visst smittar, fast det smittar socialt. Vad säger du om det? Jag tänker på om vi föräldrar och mer än hälften av oss lider av övervikt och ibland obesitas, så borde det ju rimligtvis påverka våra barn också.
Jag tänker att som sagt, det är en sjukdom, en väldigt stark genetisk del. Och sen är det ju så att om man lever i en miljö som gör det lätt för att ha en högre vikt, så blir vi alla påverkade av den miljö. Jag brukar säga så här att på gruppnivå så är det mycket svårare att utveckla övervikt eller obesitas i Japan, för att man har en helt annan kost. Och också sätt att tänka kring ätande, att man inte ska äta sig proppmätt, utan det ska vara så där fortfarande lite plats i magen. Så japaner har mycket mindre problem med övervikt och obesitas än de som bor i USA. Så när en japan flyttar till USA så finns det en ganska, så risken ganska hög att personen i fråga utvecklar övervikt eller obesitas. Så det här miljö som vi lever i påverkar självklart. Men det är samma sak med andra sjukdomar, som till exempel astma eller allergi. Alltså man kan ha en känslighet för en sämre luftkvalitet. Men det blir mycket påtagligt om man hamnar i en stad där luftkvaliteten är sämre. Då har man större symptom.
Så vilken roll spelar egentligen vikten för mitt barns hälsa? Vad är det för risker övervikt och obesitas medför för hälsan?
Det är ganska många risker och listan börjar bli allt längre, och det är det som oroar mig. Jag tänker så här att de största risker, de kommer lite senare i livet, i vuxenlivet, och det är hjärt-kärlsjukdomar. Det är typ 2-diabetes och kronisk njursvikt. Och sen är det så att obesitas är kopplat till de flesta typer av cancer. Och sen är den kopplat till många psykiska sjukdomar. Och det är för vuxna. För barn, men många av de här risker finns redan hos barn. Alltså barn med övervikt eller obesitas. Framförallt obesitas har riskerar att få fettinlagringar i levern. De riskerar att få de första tecken på hjärt-kärlsjukdomar som hög blodtryck, insulinresistans. Men sen är det så att barn som är tyngre har inte samma möjlighet, samma fysiska förutsättningar som deras kompisar. Och det leder ju att barn kan drabbas av psykisk ohälsa som ångest och depression, sämre självkänsla. Och det i sin tur kan då, och vi har ju faktiskt studier från Sverige som visar att unga vuxna som har haft obesitas som barn har 3 gånger högre risk att dö som unga vuxna. Och då bland annat på grund av självmord.
Oj, ja. Jag tänker på det, om man lyssnar på det här och är förälder eller nära ett barn som man är orolig för. Så du tar upp i din bok ett väldigt viktigt kapitel. När ska jag agera? När ska man som vuxen agera när ett barn i ens närhet lider av övervikt?
så snart som möjligt. Och då tänker jag, ja, men, vad gör man då? Men då tycker jag att man ska kontakta sin BVC, eller BHV, sjuksköterska som det kallas nu. Så att man går på sitt BVC och träffar en BHV-sjuksköterska och påtalar det. Att man ber barnet bli mätt och väckt. Man behöver inte involvera barnet i det. Man liksom säger att man ska bara kolla hälsan i största allmänhet. Och sen diskutera vad finns det att förändra. Liksom, och i den här åldern så kan förändringen vara väldigt små. Sen har vi ju elevhälsan som också har blivit mycket mer förberedd på att prata om de här frågor som är fortfarande väldigt känsliga. Hur gör man det på bästa sätt? Och sen, så det är de två sätt att få råd. Sen hoppas jag såklart att man kan få att föräldrar blir inspirerade att ändra små saker hemma genom att läsa boken. Mm. För att de saker som jag föreslår, det här är ingenting som kan skada ditt barn på något sätt. Utan det här är bra för alla barn. Men barn som har övervikt eller obesitas mår ännu bättre utav det. Så. Mm.
Och precis som du skriver i din bok, Paulina, så är det viktigt att förstå att det här handlar varken om utseende eller dålig karaktär. Det här handlar om våra barns framtida och även nutida hälsa.
Mm. Och därför tänker jag att det är också bra för föräldrar att inte ta upp det i samtalet. Om just barnet det. Själv inte tar upp det i samtalet. Så man säger att vi gör inte det för vikten, vi gör inte det för utseendet. Utan vi gör det... Om barnet säger, men varför har vi börjat dricka vatten när vi äter middag? Då kan man berätta, men det är bra för vår inre hälsa, det är bra för tänderna. Det är bra för oss alla, så... Mm. Inte säga, ja, men för att du ska gå ner i vikt. Så man behöver inte det här gå ner i vikt, ta upp det som ett argument.
Nej, och det är viktigt, för du skriver ju i din bok hur man faktiskt kan prata med sitt barn om vikt. Och där nämner du någonting som jag tyckte lät väldigt bra. Du skriver att man kan prata om allergi mot kalorier. Berätta lite om det.
Mm. Ja, men det är en jämförelse, alltså en metafor. En allergi mot kalorier finns inte på riktigt. Utan det här är ett sätt att berätta för barnet att man är lite mer känslig mot hur mycket man äter. Mm. Eller hur man äter. Och hur man rör sig. Att man ska vara lite mer uppmärksam på det jämfört med kompisar. På samma sätt, och det är någonting som man föds med, på samma sätt som man kan ha allergi mot pälsdjur. Och då får man vara lite försiktigare när man träffar hundar och katter. Så.
Mm.
Och sen så kan man ju berätta då för tonåringar, alltså det är lätt att tillägga, och det är ju såklart inte rättvist att det är så, men det är så. Och barn föds ju med olika förutsättningar. Alla föds inte med våldsinne. Alla föds inte med... olika talanger och begåvningar och också olika hälsoförutsättningar. Så.
Mm. Och här är det också viktigt att lyfta, som du gör i boken, att det handlar om regeln och inte undantagen. Det handlar inte om den där semlan som man tar på fettisdagen, utan det handlar om det vi gör varje dag under en vecka, eller hur?
Exakt, och därför tänker jag att de förändringar man väljer att göra är väldigt individuella. Till exempel, jag gillar inte ordet att man ska sanera hemmet, liksom, som vi liksom hade någon gift, liksom, giftiga livsmedel i hemmet eller så. Och att man ska på något sätt avgifta sig själv eller något sånt. Utan snarare att tänka, vad är det som, hur har vi det som familj? Vad är det vi äter ofta och vad kan vi förändra där? Om man är i en sån här familj där man älskar att äta smörgåsar, då är det viktigt att tänka, finns det olika andra typer av bröd som man kan välja? Men om man inte äter smörgåsar så är inte liksom det här brödet det viktigaste, utan ska det, vad äter vi annars? Fil och yoghurt. Finns det bättre fil och yoghurt. Så man liksom inte tar allt utan bara med det som är väsentligast. Mm. Och just det här julen, jag menar okej, julen kan ställa till för barn som har lätt på bild, men det är en gång om året.
Ja, det känns viktigt. Vi brukar säga, det handlar inte om vad du äter mellan jul och nyår. Det handlar om vad du äter mellan nyår och jul. Och det tycker jag är bra.
Mm. Det är klockrent.
Imagine the softest sheets you've ever felt. Now, imagine them getting even softer over time. That's what you'll feel with Boll & Branch's organic cotton sheets. In a recent customer survey, 96% replied that Boll & Branch sheets get softer with every wash. So start getting your best night's sleep in sheets that get softer and softer for years to come. And you can try their sheets with a 30-night guarantee, plus 15% off your first order with code BUTTERY. So head to bollandbranch.com today. Exclusions apply. See site for details.
A lot can happen in 3 years, like a chatbot may be your new best friend. But what won't change? Needing health insurance. UnitedHealthcare Tri-Term Medical Plans, underwritten by Golden Rule Insurance Company, offer flexible, budget-friendly coverage that lasts nearly 3 years in some states. Learn more at uh1.com.
Jag tänker att vi ska komma in lite mer på konkreta tips. Du har ett kapitel som heter Föräldrarnas magiska verktygslåda. Och där lyfter du bland annat tydlighet istället för tjat. Det låter enkelt, men berätta, vad handlar det om?
Det här är ju väldigt vanligt att föräldrar säger men gör inte så, och eller städa upp rummet, liksom städa rummet så, och sen så händer ingenting, så tänker jag, men hörde du ska väl städa rummet nu, liksom så är, och den här tonåringen hör inte för första gången, hör inte för andra gången, för att hen vet att föräldern kommer säga det 13 gånger till så, och då kanske, men under tiden så stegrar känslorna. Och då är det väldigt viktigt att för en förälder liksom vara väldigt tydlig och säga idag ska alla kläder på galgen. Och du har 10 minuter på det och sen gör vi något roligt, eller sen kan du göra något annat. Så liksom man hjälper, att man är väldigt tydlig. Och så säger man det med en bestämd röst, där det inte finns liksom ett utrymme för förhandlingar, utan man ger ett konkret förslag till tonåringen. För mindre barn kan det vara, om barnet säger men jag är hungrig och vill äta och nu, så kan man säga, vill du ha en morot eller ett äpple? Så. Mm. Så att, och inte komma i det här, men vänta, ska du äta nu? Och att man börjar diskutera. För då är det lätt att man blir, att det blir ett bråk. Mm. Eller att man liksom bara upprepar sig själv och låter som en bandspelare. Och det är många föräldrar som faktiskt säger att jag orkar inte lyssna på mig själv mer. Liksom jag låter som en bandspelare. Så.
Jag sitter här och ler för jag känner igen mig själv i så många områden. Och jag tror att vi alla behöver tänka på det, vi alla föräldrar, att inom olika områden att kanske arbeta efter mer tydlighet istället för tjat. Mm.
Men det här med tydlighet, det är faktiskt riktigt häftigt, för att när föräldrar tränar på det, testar det, så blir många smått förbluffade att det funkar. De säger, jag sa nej. Och så gjorde de det. Så. Mm. Och just det här gränssättningen är ett väldigt stort område, och jag har jobbat med många internationella team, och då tänker man, men hur sätter man gränser i Sverige? Liksom så här, räcker det att säga nej med en bestämd röst? Jag skulle vilja säga, för väldigt många barn så gör ju faktiskt det. Och sen så handlar det om att, men vad gör man sen? Att man inte bara tar bort, utan man lägger till, eller att man avleder, att man distraherar, eller att man erbjuder någonting annat istället. Eller att man har en överenskommelse, men nu räcker det, det är 2 timmar skärmtid per dag.
Mm, just det. Du tar upp några andra saker också som jag själv försöker arbeta efter med mina barn, och det är att gör det lätt för barnet att lyckas och uppmuntra det du vill se mer av. Och där har vi ju, om man ska då försöka hjälpa ett barn att förändra kostvanor hemma, så är det ju mycket lättare om vi gör det enkelt för barnet och, precis som du sa, inte ändrar om allting på en dag. Och i det här fallet så lyfter du faktiskt att vi ska börja med dryckerna när det kommer till barnens matvanor. Berätta, vad menar du med att vi ska börja att förändra drycken framför maten?
Det är faktiskt det som föräldrar har berättat för mig, att av alla saker som de har testat är det som är lättast, smidigast att förändra. Hos många familjer, inte alla, alltså alla råd funkar inte bara, men jag skulle vilja säga för många familjer. Och det kan man göra på lite olika sätt. Man kan spä ut en dryck, man kan bara byta till en annan sort. Så. Och det är någonting som barn vänjer sig ganska lätt. Men man får vara lite kreativ där. Liksom. Alltså det är, om ett barn inte är van att dricka vatten som är, så att säga, första alternativet, så får man tänka, om det får vara lite färg i glaset, vad kan det vara? Kan jag liksom lägga en frusen jordgubbe eller skära lite annan typ av frukt eller så? Göra det roligt, liksom. Eller kan jag liksom, så, lite gurka kanske, eller så. Så att man inte bara förväntar sig att nu tar jag bort saften och här har du vatten. Och det spelar ingen roll. Jo, det är klart, det gör det för smaken. Eller man kan spä ut saften. Liksom att man häller mer vatten i förhållande till saften. Och låta det ta några veckor. Och sen så vänjer sig smaken. För det är det vad smaken gör. Man vänjer sig.
Mm. Du säger att mat, det är en pusselbit av tre. Och att vi bör börja med maten. Och då undrar man ju, vilka är de andra två pusselbitarna?
Mm. Det andra är rörelse. Och då tänker jag all rörelse. Från vardagsaktiviteter till idrott. Alltså fysisk aktivitet. Och sen så har vi ju vila oss. Men liksom så allt det andra vi gör då. Mm. När vi inte äter. Och sen det tredje, det är ju verktygslådan, det är hur det är beteende, det är de vanor vi gör, det är de ändringar i sättet att tänka kring vår vardag som vi måste förändra. Så det här att det här är ett långsiktigt åtagande för barn, det är en investering i barnets hälsa. Och det är faktiskt, det är ett citat från en av föräldrarna som säger, livsinvestering, liksom så här. Det har jag gjort och det har gett fantastiska resultat. Inte på vågen, men jag tror att det här pappan, som min flicka, hon är så mycket gladare, hon klättrar, hon gör saker som hon inte gjorde tidigare. Så.
Mm. Och just det här med skärmar tänker jag kanske är väldigt viktigt att vara tydlig kring, därför att vi ser ju att vi äter faktiskt mer när vi sitter framför en skärm. Det är lättare att överäta.
Mm. Och det här med skärmar är så intressant. Jag minns en av föräldragrupper som jag ledde. Och det var första mötet. Och föräldrar skulle berätta, vad är det de har redan gjort som har funkat så bra på barnen? Och så säger mamma med en stolt röst. Hon säger, ja, nu äter vi alla framför en skärm. För att då kan vi sitta lite längre vid bordet tillsammans. Så. Mm. Och då vill man inte säga, nej, det, men å andra sidan så. Utan det här, jag tror den här mamman, hon förstod det så småningom. För att sen i slutet av gruppen så sa hon, nej, nu gör vi så här att vi äter i köket. Och när vi är klara så går vi till vardagsrummet. Liksom så. Mm. Så att de här skärmarna plockades bort. Varför är det inte bra att äta framför en skärm? Jag tänker så här, att barn behöver lära sig att känna sin egen mättnadskänsla, men också faktiskt titta på maten och njuta av maten och verkligen vara mer närvarande i matsituationen och inte bara titta framför en skärm. Så, och upptäcka att maten kan smaka på olika sätt och ibland får man tugga lite mer och så. Och det, lätt för vissa barn, för andra barn behöver mycket mer uppmuntran för att faktiskt vänja sig vid en konsistens som är ovanlig. Så.
Mm. Nu är det ju så här att vi oftast inte bara en vuxen runt ett barn, utan ofta är det ju två föräldrar och kanske även släktingar och nära vänner som träffar barnet regelbundet. Du skriver om vikten av att samla teamet för att stötta barnet. Men hur gör man då om man till exempel är skild och den andra föräldern inte ser det här problemet som ett problem? Vad gör man om man har sitt barn varannan vecka och arbetar med det här och sen åker barnet till den andra föräldern och så raseras allt under den veckan? Hur ska man tackla det?
Och det här är ju ett problem som många föräldrar nämner. Och samtidigt så har jag faktiskt fått följa föräldrar i flera år. Och en del av dem har sagt liksom att det var jobbigt i början. Det var en mamma som sa att jag fick börja om varannan vecka. Så. Men nu efter 5 år har vi nått varandra. Han har förstått att det här är viktigt för mig. Det här är viktigt för vårt barn. Vi vill vårt barn bästa. Men ibland var det lite grann som en maktspel. Liksom. Jag menar, liksom, den andra föräldern bara erbjuder det som den ena föräldern försöker begränsa då. Och sen kommer båda fram till att man kan belöna ha, liksom, ha tid tillsammans med barnet på annat sätt. Andra sätt än att gå på en stammatställe. Så det här att det är ju viktigt att berätta för den här föräldern att ja, jag har varit hos som barnläkare och fått höra att vårt barn har problem med vikten eller obesitet som en sjukdom som kan leda till allvarliga hälsorisker. Och det gör mig väldigt orolig för att i vår familj, som du vet, så har vi diabetes och så. Därför vill jag jättegärna göra någonting så redan nu. Och berätta det. Ibland behöver man inte ge konkreta förslag. Att, ja, jag tycker inte att, liksom, att det är okej att ha hemma godis på vardagar. Man kan berätta. Och så har jag hört från andra föräldrar att det är lättare för dem att slippa maktkampen med barnet om man inte har godis på vardagar. Man kan säga så. Eller berätta, har du tänkt på det? Liksom så, här, har du liksom så. Så erbjuder liksom bjuda in till dialog. Ibland funkar det ändå inte, måste jag säga, utan det tar tid. Och då skulle jag säga, då ska man inte tänka att nu är det här raserat. Utan tänka, men det du gör när du är med barnet under de här dagarna, det är viktigt. Och barn förstår ju det. Och de kommer lära sig att det möjligen finns olika regelverk. Och det får vara okej också. Så man ska inte ge upp. Men ibland är det lite kämpigt. Och känsligt.
Hur tänker man då med mormor och farmor och sådär? Hur ska man tala med dem? Vi sa ju tidigare att det är regeln och inte undantaget. Så om man träffar mormor och farmor och farfar och morfar ibland, är det okej då att alla de träffarna är liksom innebär fika och glass och bullar? Eller ska man försöka sätta gränser även mot mor- och farföräldrar? Hur tänker du där?
Nej, men jag tänker att träffar man bara mor- och farföräldrar ibland, så är ju runt jul och påsk och kanske någon vecka på sommaren, så är det, ja, men då tänker jag, man ska ändå tänka på att det är mycket som mor- och farföräldrar gör som är bra på andra sätt. Det har forskning visat. De liksom gillar att laga mat från grunden, liksom vill förmedla familjetraditioner. Men om mor- och farföräldrar är en del av vardagen, det är de som hämtar barnen varje tisdag och varje torsdag. Så. Mormor på tisdag och farmor på torsdag. Då är det läge att involvera, och då får man göra precis på samma sätt. Man får kanske ta med silkesvant och säga, åh, det är så roligt när Alma träffar dig, och hon ser fram emot varje tisdag, den tiden tillsammans är så viktig, och så verkligen visa uppskattning. Och sen, och så samtidigt, och så vet du vad, jag har varit hos barnläkaren och hen har sagt det här och det här och det har gjort mig orolig. Och berätta liksom, och be om hjälp. Så.
Mm. Tack Paulina, du har skrivit en fantastiskt viktig bok och vi hoppas att du som lyssnar på det här och har ett barn som lider av övervikt eller kanske obesitas eller någon i din närhet som har det, tipsar om Paulinas bok, för där finns ju den här magiska verktygslådan för föräldrar och andra människor i barnens närhet. Och det är bättre att göra några små saker än att inte göra någonting alls.
Du har lyssnat på Food Pharmacy-podden med Lina Närtby och Mia Klase. I detta avsnitt medverkade Paulina Nowicka och jag heter Sebastian Ring och står för musik och redigering. Vill du ha mer av oss på Food Pharmacy så finns vi på foodpharmacy.se och på Instagram under namnet food_pharmacy. Hej då!